됐어.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد Vi ska idag, med Allahs vilja, tala om profetens fruar, sallallahu alaihi wa sallam. Vi kommer fortsätta med det nästa lektion, bi'idhnillahi ta'ala. Och idag kommer vi ta upp några av deras dygder, förträffligheter. Några skyldigheter som vi har gentemot dem. Några visheter bakom att profeten Muhammad, alaihi sallallahu alaihi wa sallam, gifte sig med 11 stycken kvinnor. Och förklaringen på några av verserna som berör profetens fruar alaihi salam wa radiyallahu anhunna. Och utan tvekan, som vi kommer att nämna senare, så är en av våra skyldigheter mot profeten Muhammad alaihi salam att högakta och respektera profetens fruar sallallahu alaihi wasallam och att känna till deras höga status, att känna till lite grann om deras biografi och sira. För Allah ta'ala har beskrivit dem i Koranen som våra mödrar. Azwajuhu ummahatuhum. Allah säger att profetens hustru alaihi salam är de troendes mödrar. Så det åligger oss att känna till lite grann om profetens fruar sallallahu alaihi wasallam. Och det är skamligt att vi inte gör det. Gärna om vi frågar hur många av er kan säga vad de heter, dessa 11 kvinnor. Ja? Hur många av dem var från Quraysh, hur många var inte från Quraysh? Och så vidare. Han fick 6 barn. Vem fick han dessa barn av dessa kvinnor? Ni kan vi svara på dessa frågor? Om svaret är nej, då är det dags att vi tar oss själva i kragen och lär oss detta inshallah. Allah ta'ala har också sagt i Koranen at-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat, att det rena och goda talet är för de goda och rena människorna, och de rena och goda kvinnorna, eller de rena och goda männen, är för de rena och goda kvinnorna. Så utan tvekan så är profeten Muhammad alaihi salatu wassalam den renaste av alla människor och den bästa av alla människor. Och därför har Allah valt till honom de renaste och bästa av alla kvinnor. Så de bästa kvinnorna i denna umma är profeten Muhammeds kvinnor alaihi salam wa radiyallahu anhunna. Och då Allah ta'ala säger wa azwajuhu ummahatuhum, att hans hustrur är deras mödrar, så är det också en sharaf, en ära för dem att de tillskrivs profeten sallallahu alaihi wasallam. De är hans, de är förenade, de är tillsammans. Och utan tvekan så är det här någonting nobelt, att man tillskrivs den bästa av alla människor, att man är från honom och med honom. Eller hur? Och vi tänkte förklara den här versen lite grann. Allah ta'ala säger då i Koranen i surat al-Ahzab wa azwajuhu ummahatuhum, och det är från surat al-Ahzab. Och de mufassirun har sagt här att vad menas då med den här versen? Då Allah ta'ala säger att de är de troendes mödrar. Samtidigt som Allah säger in ummahatuhum illa allati waladnahum, att den deras mödrar, alltså det är en annan vers, deras mödrar är endast de kvinnorna som har fött dem. Din mor är bara den kvinnan som har fött dig. Och här säger Allah att profetens fruar alayhi salam är de troendes mödrar. Så hur förenar vi mellan dessa två verser? Och de lärde säger att den första versen att deras mödrar är en av de kvinnorna som har fött dem. Det handlar om, yani man kan säga biologiska mamma, blod och kött. Men att profetens fruar är våra mödrar menas i religionen. Ett religiöst mödraskap. Och gällande den här versen, wa azwajuhu ummahatuhum, och hans hustrur är deras mödrar, så har Qatada radiyallahu anhu sagt, och Qatada var student till sahaba och en av de kunniga i tafsir, han sa yu'adhim bidhalika haqquhunna. Allah menar med den här versen att visa deras stora rätt, deras stora rättigheter som de har, yani våra stora skyldigheter som vi har gentemot dem. För man har ju stora skyldigheter mot sin mor, eller hur? Ja. Så vi har också stora skyldigheter gentemot dem. Och det berättas också att han sa Qatada, ummahatuhum fil hurma la yahillu lil mu'min an yankiha imra'a min nisa'in nabi sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi in talaqa wala ba'da mawtihi. Yani, vad menas med att de är våra mödrar i hurma, yani det är förbjudet för de troende att gifta sig med någon av profetens fruar sallallahu alaihi wasallam under hans liv, yani de han skilde sig med, och inte heller efter det att han gick bort, så är det tillåtet att gifta sig med dem. Hiya haramun ala kulli mu'min mithlu hurmatu ummihi. Yani de är lika förbjudna för varje troende som personens egen mor. Yani han får inte gifta sig med henne, han får inte gifta sig med dem heller. Ibn Kathir säger i hans tafsir gällande den här versen, ej fil hurma wal ihtiram wal ikram wal tawqir wal i'azam. Yani de är våra mödrar i respekt, värdnad, att högakta och så vidare. Walakin la tajuzu al-khalwatu bihinna. Men det är inte tillåtet att vistas ensamma med dem. Och det här förbudet att man inte får gifta sig med dem, säger Ibn Kathir, går inte vidare till någon annan. Yani till exempel deras döttrar. Du får inte gifta dig med någon som din mor har fött, eller hur? Det här är uppenbart. Välkommen. Man får inte gifta sig med någon som är en syster, eller hur? Men här gäller det inte samma sak. Vi får gifta oss. Nu är det ganska svårt, men omöjligt. Men på den tiden så var det tillåtet. För att profeten alaihi salam gifte bort Fatima till Ali radiyallahu anhu. Och gifte bort två av sina döttrar till Uthman radiyallahu anhu. Så på det sättet är de våra mödrar, ja, men det stannar där. Och det går inte vidare till deras döttrar. Nästa fråga. Om vi då säger att profetens fruar alaihi salam är våra mödrar, är då profeten våran fader? Om de är ummul mu'minin, är då profeten alaihi salam abul mu'minin? Vad tror ni?
Nej.
Någon skakar på huvudet? Ingen som nickar på huvudet?
Vad är
religionen? Ja, generellt. Får man säga att han är abul mu'minin? Det här är en viktig fråga som de lärda har talat om när de har gjort tafsir på den här versen. Och man förstår av versen att profeten a.s. är fader till de troende. Som Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah säger, فَإِنَّ نِسَاءَهُ إِنَّمَا كُنَّ أُمَّهَاتَ الْمُؤْمِنِينَ تَبَعًا لَهُ فَلَوْلَ أَنَّهُ كَالْأَبْ لَمْ يَكُنْ نِسَاءُهُ كَالْأُمَّهَاتِ. Ibn Taymiyyah säger att hans fruar räknas endast som våra mödrar på grund av att han räknas som våra fader. Alltså om det inte vore för honom så skulle de inte kallas för våra mödrar. Och där nämner han i Minhaj Sunna. Så profeten Ali-Sat-Salam är de troendes fader fast i religionen. Ubuwa diniya. Yani, och det betyder att han uppfostrar dem, vägleder dem till det som är gott. Att dyrka Allah och att lyda Allah och att vara fasta på hans religion. Och det också berättas från Mujahid radiyallahu anhu att han sa: "Kullu nabiyyun abbun li ummatihi." Varje profet är en fader till sin nation, till sitt samfund, till det folket han kom till. Gärna på det sättet att han vägleder dem och visar dem vad som är rätt och vad som är fel. Det är som en fader, eller hur? Och det finns en hadith som bevisar att det är tillåtet att kalla profeten Salam för fader. Yani religiös fader. Och det är en hadith som berättas av Ahmed och Abi Dawud. Och det är Abu Huraira som berättar den. Där han sa att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: "Innama ana lakum bimanzilatil walid wa'allimukum." Min status hos er är som en fader. Jag lär er. Om någon av er, och så nämnde han exempel, om någon av er ska gå på toaletten och utföra sitt behov, så ska han inte vända sig mot qibla, vara sig fram eller bak. Och han ska inte torka sig med höger och inte använda tre stenar, gärna inte mindre än tre stenar, till slutet på hadith. Så han sa här att min nivå eller status hos er är som en fader. Jag lär er. Så den här är klart och tydligt en hadith, en bevis på att han är som en fader för de troende. Men som vi sa, i religionen, inte i blod och kött. Vi går vidare. Om profetens fruar alaihi salam är våra mödrar, är då hans slavflickor våra mödrar? Profeten alaihi salam hade fyra stycken slavflickor. Och Ibn Qayyim nämner i Zad al-Ma'ad från Abi Ubaida att han sa att profeten alaihi salam hade fyra stycken slavflickor. Maria, och det var hon som var moder till hans son Ibrahim, och Reihana heter en annan slavflicka, och en annan vacker slavflicka som han fick som konkubin, och en annan slavflicka som han fick som en gåva av hans andra fru Zainab bint Jahsh. Så fyra stycken. Så kallas dessa också för Ummahat al-Mu'minin, kallas de också för de troendes mödrar. Vad tror ni? Ja? Nej. För versen säger wa azwajuhu, hans fruar. Profetens fruar är deras mödrar. Och dessa kvinnor var inte hans fruar. Och det sägs också i en hadith här, en autentisk hadith, att när profeten sallallahu alaihi wasallam fick Safiya bint Huyay, så sa sahaba: om profeten sallallahu alaihi wasallam sätter på henne hijab, då är hon från de troendes mödrar. Om inte, så är hon en slavinna. Yani, då förstår man skillnaden, att man är antingen eller. Och den här hadithen finns i Bukhari och i Muslim. Vi tänkte nämna nu lite dygder som dessa kvinnor har över resten av kvinnor, och lite unika egenskaper. Det första, att Allah Ta'ala gjorde dem till profetens fruar sallallahu alaihi wasallam. Och det här är utan tvekan en stor dygd, att de är hans fruar i detta liv och i nästa liv. Och det här räcker. Och den andra punkten som vi nämnde, att de i och med detta blev till de troendes mödrar. Och det här är också en annan dygd som ingen annan kvinna har fått. Och den tredje, att Allah beskriver dem i Koranen med att de inte är som resten av kvinnor. Som Allah Ta'ala säger, Ya nisa an-nabi lestunna ka ahadin minan nisa. Höströr till profeten, ni skiljer er från alla andra kvinnor. Ja, ni är inte som dem, ni är bättre än dem. Ya nisa an-nabi lestunna ka ahadin minan nisa. De är bättre än alla andra kvinnor i denna umma. Surat al-Ahzab 32. En annan unik egenskap som profetens fruar har är att det inte är tillåtet att gifta sig med dem. Som vi sa. Efter det att profeten skiljer sig från dem. Eller efter det att han har dött. Sallallahu alaihi wasallam. Som Allah säger. وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا. Ni får aldrig gifta er med hans fruar. Aldrig. Surat al-Ahzab 53. Och det här är också en unik egenskap som ingen annan kvinna har. Och det sägs också här i förklaringen att, som Ibn Kathir nämner i Al-Fusul, att visheten är att man kommer vara med den sista mannen man hade i det här livet, kommer man vara i paradiset. Genom om mannen och kvinnan går till paradiset, så kommer kvinnan att vara med hennes sista man i det här livet. Så om de gifter om sig, så får de inte vara med profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Och han nämner hadither på detta, att Abu Darda radiyallahu anhu sa detta till Ummi Darda, hans fru. Abu Darda dog, och senare så ville Muawiya ibn Abi Sufyan gifta sig med henne. Han friade till henne, till Ummi Darda, och hon sa nej. Min man sa, jag har hört profeten sallallahu alaihi wasallam säga att en kvinna kommer vara med hennes sista man i paradiset. En hon ville vara med Abu Darda i paradiset, radiyallahu anhum ajma'in. Den femte dygden är att profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt att vi också ska göra as-salah, yani sända frid och välsignelser över hans fruar, alayhi salam. Och det här är många som inte känner till, men det är någonting vi gör varje dag i salat. Det har berättats i hadith Bukhari och i Muslim från Abi Humaid al-Sa'idi att de sa, ja Rasulullah, hur ska vi be för dig? Hur ska vi göra dua för dig? Och då så sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, säg Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa barak ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yani ni ska säga, o Allah, send frid över Muhammad och hans fruar och hans barn, så som du sände frid över Ibrahims familj. Och välsigna Muhammad, hans fruar och hans barn, så som du välsignade Ibrahim och hans familj. Innaka Hamidum Majid. Och denna hadithen finns då i Bukhari och i Muslim. Så en stor dygd. Och vi kommer komma till det sen. När vi säger, många av oss säger inte just den här, de säger den vanliga. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Så inkluderar det profetens fruar sallallahu alaihi wasallam. En annan dygd som de här kvinnorna har är att de valde att stanna kvar med profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam istället för att få njuta av detta livs rikedomar. De fick välja. Allah Ta'ala säger i Koranen, Ya ayyuhan nabi, kulli azwajika in kuntunna turidna al-hayata dunya wa zinataha fata'alina umatti'ukunna wa usarrihukunna sarahan jamila wa in kuntum turidna Allah wa rasula wa dar al-akhira فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسَنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. Vilket kan betyda, profet, säg till dina hustrur om ni önskar det världsliga livet och dess skönheter. Kom då, så ska jag ge er och låta er gå på ett värdigt sätt. Jag ska skilja mig från er. Men om ni önskar Allah och hans sändebud och nästa liv, då ska Allah, eller då har Allah förberett en enorm belöning för el-muhsanat, de som gör goda gärningar. Surat al-Ahzab 28-29. Och det sägs i hadith att när muslimerna erövrade städer så kom det rikedomar. Och många av sahabas familjer fick krigsbyten, de fick mycket pengar. Men sahabas fruar, eller profetens fruar, alaihissalam, fick ingenting. Livet var som vanligt. Och ni vet hur profeten hade det hemma, alaihissalam. Det gick ibland dagar då det inte fanns någon mat. Han kom ibland och frågade, har ni någonting? De sa, wallahi, jag har bara vatten. Och ibland bara dadlar och vatten. Och det var den vanligaste maten, att de åt dadlar och vatten. Och ibland kunde de inte ens äta sig mätta på dadlar. De åt aldrig fint bröd, finmalet bröd. De åt sig aldrig mätta på det. Flera dagar i rad. Och det var sällan de åt kött och mjölk och såna här lyxprodukter, som man kan kalla det för. Utan de, mashallah, levde väldigt på gränsen, kan man säga. Så de ville också ha dunya. De ville också ha lite mera. Inte en massa rikedomar, men lite mera. Och då, det här var någonting som profeten alaihissalam inte kunde försörja dem med. Han hade inte den möjligheten. Så han typ svor en ed, eller lämnade sina fruar en hel månad. Och gick och var i ett rum, eller han höll sig borta från dem. Så mycket att sahaba trodde att han hade skilt sig från sina kvinnor. Tills att Omar kom och frågade. Och han sa, nej, jag har inte skilt mig. Och Omar gick sen och berättade för sahaba att han inte har skilt sig. Men Allah ta'ala sände ner den här versen, där han sa till profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, att låt dem få välja. Ya ayyuhan nabi kulli azwajik in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha. Profet, säg till dina hustrur, om ni önskar det världsliga livet och dess skönheter, kom då, så ska jag ge er av det jag kan, och sen ska jag skilja mig från er. Är ni på ett värdigt sätt? Men om ni önskar Allah och hans sändebud och nästa liv, då har Allah förberett en enorm belöning för er. Om ni är el-muhsanat, är ni trogna och fromma kvinnor. Så när profeten alaihi salam gick till hans fruar, och den första han gick till var Aisha radiallahu anha, och han sa, jag ska säga någonting nu som jag vill att du ska tänka på. Du ska inte fatta förhastade beslut, utan fråga din far. Fråga din familj och se vad de tycker. Och så nämnde han, vill ni detta eller detta? Så Aisha radiallahu anha sa, typ, jag vet om min far kommer säga. Och jag vill ingenting annat än Allah och hans profet på paradiset. Och sen så sa resten av hans kvinnor självklart likadant. Så det här är en dygd som de har. Att de valde att leva på det här sättet, men att få paradiset. Så här lär vi oss också att de ska vara som profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Det är inte passande att en person som inte bryr sig om det här världsliga livet så mycket, utan jobbar för nästa liv, att han har fruar som bara vill ha världsliga saker. Det går inte ihop, eller hur? Utan kvinnan måste vara som mannen. Eller hur? Och här fick de också klart och tydligt för sig att det är nästa liv vi ska jobba för. Vi ska inte bry oss så mycket om det här livet, utan det spelar ingen roll om vi har Allah och hans profet. Det spelar ingen roll hur fattigt vi har det här livet, utan belöningen finns hos Allah i akhira. Förstår ni? Så det här valet var väldigt viktigt. Och Allah ta'ala ville med det här testet att de skulle bli kamilat tayyibat. De skulle bli fullbordas. Är ni verkligen? Säga vad de står för och sen leva ut med det resten av livet. Och den sjätte dygden är att profetens fruar alaihi salam räknas till hans familj, Ala Muhammad. De är från Ahlul Bayt. Och det här är en viktig punkt. Många tror att Ahlul Bayt, det är typ Fatimas barn bara. Men hans fruar är också från Ahlul Bayt. Och det här är något som Shia inte tycker om. De förnekar detta, för de tycker inte om profetens fruar. alayhi salam. Och vi tänkte nämna lite bevis på just denna punkt, att de är från Ahlul Bayt. Och det är utan tvekan en stor dygd att vara från profetens familj, alayhi salam, att vara från Ahlul Bayt. Allah ta'ala säger i Koranen: innama yuridu Allah li yudhiba ankum rijza Ahlul Bayt, Ahlul Bayt, och yutahhirakum tathira. Att Allah önskar endast att befria er, Ahlul Bayt, från er rijs, en ondska och synd, och göra er renhet fullkomlig. Allah önskar endast att befria er, Ahlul Bayt. Och den här versen i surat Al-Ahzab, vers 33, den börjar med att nämna, tilltala profetens fruar, alayhi salam, och avslutas med de här orden. Så den utan tvekan tilltala dem. Vi önskar endast att befria er, Ahlul Bayt, från er rijs, yani ondska och synd, och att göra er renhet fullkomlig. Så här kallar Allah dem för Ahlul Bayt. Och det beviset till sig själv räcker. Och hadithen som vi nämnde, Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyatihi. Och Allah sänd frid över Muhammad, hans fruar och hans barn. Och de andra haditherna där man säger Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Båda är autentiska. Det finns olika sätt att säga det på. Men här så sa han i andra hadithen Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah sänd frid över Muhammad och Muhammads familj, yani Ahlul Bayt. Så den här hadithen förklarar den första, att de är hans fruar och hans barn. Eller hur? Haditherna förklarar varandra. Ahlul Bayt är hans fruar och hans barn. Och alla hadither finns i Bukhari. Ett annat bevis är också det som finns i Bukhari och i Muslim från Abi Huraira radiyallahu anhu, där han sa att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: Allahumma ja'al rizqa ala Muhammadin quta. O Allah, gör Muhammads försörjning, kan man säga, ala Muhammad, gör Muhammads familjs försörjning måttlig. Quten betyder måttlig. Låt oss få måttligt med mat och dryck och det vi behöver. Inte för mycket och inte för lite. Låt oss inte svälta och låt oss inte leva i överdrift, utan låt den vara quten. Är ni måttligt? Taib. Så här gjorde han den här duan, att han och hans familj ska få det måttligt. Taib. Wa kana rizqu azwajihi quten. Och hans fruars försörjning, den var måttlig. Under hans liv och efter hans liv. Varje gång de fick pengar, sadaqa, så gav de bort det efter honom. Så de levde på det här sättet. De levde inte i rikedom och de levde inte heller i total fattigdom, utan de hade det måttligt så de klarade sig. Och ett annat bevis för att de är från hans familj, alaikum salam, är det som finns i Bukhari och i Muslim från Aisha radiyallahu anha, att hon sa: Muhammeds familj, alayhi salam, åt sig aldrig mätta på bröd 3 dagar i rad tills det att han mötte Allah. Yani hela hans liv åt de sig inte mätta på bröd. Och det här var också situationen av hans fruar, att de åt sig aldrig mätta på bröd i 3 dagar i rad. Ett annat bevis är också att de inte får ta emot sadaqa. Sadaqa, almosa, är haram för Ahlul Bayt. Profetens familj får inte ta emot sadaqa. Baserat på profetens uttalande alayhi salam: inna sadaqa la tanbaghi li ala Muhammad. Att sadaqa är inte passande eller inte tillåtet för Muhammeds familj. För det sägs att sadaqa är människors smuts. En sadaqa är det som renar folks pengar. Så det är typ de ger bort det smutset av det de har, kan man säga. Och det är inte passande att en nobel familj tar emot detta. En sån nobel familj som profetens familj, sallallahu alaihi wasallam. Så de tog inte emot sadaqa. Eller de tog emot det och gav det till andra. Men de fick aldrig ta det själva. Om det kom mat, han frågade alltid profeten alaihi salam: är det sadaqa eller hadiyya? Är det almos eller gåva? Om det var gåva, han gav det till sina sahaba och sina fruar och åt själv. Om det var sadaqa, så var det ingen som rörde det från hans familj, utan han gav bort allting till fattiga. Den nionde dygden som profetens fruar har, alayhi salam, är att de kommer få dubbel belöning. وَمَنْ يَقْنُطْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَمَنْ يَقْنُطْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَعَتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا. Allah Ta'ala säger i den här versen vad som kan betyda: men den av er som lyder Allah och hans sändebud och gör goda gärningar, henne ska vi ge dubbel belöning, och för henne har vi förberett rizqan karima, en god försörjning, som här betyder paradiset. Så Allah Ta'ala nämner i den här versen att de av profetens fruar alayhi salam som lyder Allah och profeten kommer att få dubbel belöning. Och det är väl känt att varje muslim som gör en god gärning får minst 10 hasanat för det han gör. Minst 10 hasanat. En salat är lika med 10. En dags fasta är lika med 10. En krona sadaqa är lika med 10 och så vidare. Minst. Men de dubbelt. De får dubbelt så mycket för allt de gör. De får dubbel belöning för allt de gör. Surat al-Ahzab, vers 31. Och det här är också en dygd. Och jag vet inte om ni har lagt märke till att de flesta verserna som vi har sagt finns i surat al-Ahzab. Så den som vill veta mera om profetens fruar alayhis salam ska gå tillbaka till surat al-Ahzab. Och det är sura 33 om jag tar fel. Okej. Det talar mycket om profetens fruar alayhis salam. Vi tänkte avsluta med att nämna några skyldigheter som vi har jämt emot profetens fruar alayhi salam. Vad som åligger oss idag jämt emot profetens fruar alayhi salam. Vi måste älska dem, tycka om dem, hålla dem kärt i våra hjärtan och försvara dem så gott vi kan. Och känna till deras höga status och nivå. Och respektera dem. Den höga nivå som Allah har ärat dem med. Respektera dem och att känna till att de är de troendes mödrar. Och att de är profetens fruar, alayhi salam, i detta liv och i nästa liv. Och Abu Uthman al-Sabuni, som har skrivit en känd bok där han beskriver den korrekta trosuppfattningen hos Ahle Sunna. Han säger på sidan 108, och trosuppfattningen hos Ahle Sunna och Ashabul Hadith, är den korrekta trosuppfattningen hos Ahle Sunna och de som följer den rätta vägen, Hadith och de lärda, är att de anser det vara obligatoriskt att respektera och högakta profetens fruar radiyallahu anhunna, att göra dua för dem och att känna till deras dygd. Och att acceptera att de är de troendes mödrar. Det här är från Ahlu Sunnas aqida. Den som inte tror på det, han är inte från Ahlu Sunna. Han är från Ahlul Bidah. Han hör inte hemma i de som tillskriver sig den korrekta islam. Man måste ha ett rent hjärta. Bröstet ska vara rent. Man ska inte ha något hat eller agg i sitt hjärta mot profetens fruar, sallallahu alaihi wasallam. Utan bröstet och hjärtat ska vara fyllt med kärlek till dessa kvinnor. Och också att endast tala gott om dem. Aldrig nämna någon brist eller någon dålig egenskap eller någonting, utan endast tala gott om dessa kvinnor. At-Tahawi, som också har skrivit en känd bok om aqida, han säger: "Wa man ahsana al-qawl fi ashabi rasul sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi at-tahirat min kulli danas وذريته المقدسين من كل رجس فقد بريا من النفاق." Att den personen som endast talar gott om profetens sahaba sallallahu alaihi wasallam och hans fruar, hans renade fruar, yani han nämner ingenting dåligt om dem och hans rena barn, den personen är fri från hyckleri. Den personen har ingenting med hyckleri att göra. Det är den personen som endast talar gott om sahaba och profetens fruar alayhi salam och hans barn sallallahu alaihi wasallam. Förstår ni? Den som gör det, han har ett rent hjärta, ett gott hjärta. Som profeten sa också, alayhi salam, "Tuhibbu al-ansar min al-iman wa bughduhum min al-nifaq." Att älska ansar, sahaba, är ett tecken på iman. Det är iman. Och att hata dem är hyckleri. Och i förklaringen, Sharh al-Tahawiyya, så säger han att varför valde han just ordet att personen har frigjort sig själv från hyckleri? Jo, för att grunden i Rafida, den här sekten Shia, som hatar sahaba och profetens fru, är just hyckleri. Den som grundade den här religionen, shiismen, han var en hycklare och en kättare, Abdullah bin Saba, en judisk hycklare som spelade att han var muslim och ville förstöra islam inifrån och ville smutskasta profeten sallallahu alaihi wasallam. Och kom med dessa påståenden att sahaba är kuffar och profetens fru sallallahu alaihi wasallam är kuffar och de har gjort zina, jag vet inte vad. Han kom med en falska påstående. Så det här är hyckleri. Förstår ni? Och deras grundare är en hycklare. Och en annan skyldighet är att självklart ta avstånd från dessa avvikande sekter, Rafida, som smutskastar profetens fruar sallallahu alaihi wasallam, eller kanske till och med säger att de inte är muslimer och förbannar dem och gör narr av dem och så vidare. Utan vår skyldighet är att försvara dem så gott vi kan, att alltid stå upp för deras rättigheter, eller hur? Och det är konstigt, många människor säger nej, vi måste komma överens, vi är kompisar, vi är bröder och så vidare. Wallahi, om den här personen skulle förbanna hans mamma, vad skulle han göra då? Han skulle bli galen, eller hur? Anklaga hans mamma för att vara en kafir, att han är zina och allting. Men han skulle bli arg, eller hur? Han skulle aldrig kunna vara vän med en sån här människa. Och det säger också våra mödrar, eller hur? Så vi borde också bli, ha känslor för dem som vi har för våra riktiga mödrar. Och sen den sista skyldigheten är att känna till deras biografi, deras sira. Vad de har gjort, hur de var som människor, hur de dyrkade Allah. För de var de bästa av kvinnor som har växt upp i profetens skola, sallallahu alaihi wasallam. Och det finns många saker i islam som ingen annan visste förutom hans fruar, alaihi salam. Eller hur? Det var ingen annan som såg honom göra ghusl till exempel. Eller hur? Det var bara hans fruar, alaihi salam, som hade den här kunskapen. Så det är väldigt viktigt att man studera deras sira, deras biografi. Och det kommer vi inshallah ta lite grann om nästa vecka. Jag tänkte också nämna lite grann om visheten bakom varför profeten alaihi salam hade många fruar. Profeten alaihi salam hade 11 fruar sammanlagt. 2 dog när han levde. Och när han dog själv så var de 9 stycken. Och det här är något som är unikt för profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. För resten av muslimer är det inte tillåtet att ha mer än 4 stycken fruar. Som Allah säger: "Fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba." Gift er då med de kvinnor som ni dras till. Mathna, 2, 3 eller 4. Ni kan gifta er med 2, 3 eller 4, och sen om ni fruktar att vara orättvisa eller inte kan, gift er då med 1. Okej. Och det här finns i början på suraten Nisa. Så muslimerna får inte gifta sig med mer än 4. Men profeten alaihi salam fick gifta sig med mera. Och som en grund, det nämns också här hadith, att till exempel Ghailan ibn Umayya al-Thaqafi blev muslim och var gift med 10 stycken kvinnor. Och när han blev muslim så sa profeten till honom alaihi salam: "Välj 4 av dem och skilj dig från resten." Och det skedde också. En annan sahaba som hette Harith ibn Qais, han blev muslim och hade 8 stycken kvinnor. Och där så sa profeten samma sak alaihi salam: "Välj 4 av dem." Så grunden är att de resten av muslimer får inte ha mer än 4, men profeten alaihi salam fick ha mera än 4. Och grunden är att man accepterar detta. Man finner ingenting i sitt bröst mot detta. Inga motsättningar. Utan det bara är så. Allah har givit honom denna dygd. Och det finns visheter bakom det. som vi förstår oss på eller kanske inte förstår oss på. Och vi kan nämna några av dessa visheter. Men även om vi inte skulle känna till någon vishet, så skulle det inte vara annat för oss än att underkasta oss och acceptera detta. För allt som Allah har bestämt och allt som profeten gör, alaihissalam, är gott. Okej? Okay? Och vissa orientalister är de kuffar, de icke-muslimer som studerar islam. Och många av dem är väldigt kritiska till islam. De gör det inte för att sprida islam, utan de gör det för att smutskasta islam. Att försöka hitta fel och brister och sånt. Alhamdulillah, de har ingenting att komma med. Men det här är någonting de har hakat upp sig på. Och de påstår att profeten Muhammad alaihissalam var en man som bara tänkte på sina lustar och begär. Och det var därför han ville ha så många kvinnor. Och det här är falskt. Varför? För han var gift med Khadija i över 20 år. Och under den tiden gifte han sig inte med någon annan kvinna. Och om han hade velat skulle han ha gjort det. När han var ung och ännu starkare än han var när han var äldre. Förstår ni? Och det här nämner Al-Qurtubi att syftet med att han hade många fruar var inte att tillfredsställa sina lustar och begär. Det var inte det som var syftet bakom detta månggifte. Utan det fanns andra visheter bakom det. Och ett annat svar på den här shubhan är att om det nu skulle vara att han bara ville tillfredsställa sig, hur kommer det sig att den enda kvinnan han gifte sig med som var oskuld var Aisha radiallahu anha? Av de andra 10 så var ingen av dem oskuld. Och många av dem var äldre. Men runt 40 år, hade barn och så vidare. Frånskilda kvinnor eller änkor och så vidare. Varför fick han inte och valde de yngsta och vackraste kvinnorna för? Om det nu var det som han var ute efter. Och det här i sig själv räcker, eller hur, som ett svar. Utan det fanns en annan mening bakom detta månggifte. Och till exempel, hon säger att dygden, eller den första kvinnan han gifte sig med efter Khadija radiallahu anha, var också en änka som han ville att hon skulle ta hand om hans barn. För profeten sa salam hade barn med Khadija, han fick ju 5 barn med Khadija. Och behövde då hjälp med någon som kunde ta hand om dessa barn. Och den här kvinnan var ju också en änka. Så vidare. Så det var också en av visheterna bakom just det första giftermålet efter Khadija radiallahu anha. Och det var ibland för att hjälpa de här kvinnorna som hade blivit av med deras män och så vidare. Och visheten bakom att han gifte sig med Aisha radiallahu anha, och det kommer vi ta nästa vecka inshallah, men just det här att det var Allah som indikerade att han skulle gifta sig med henne. Han såg henne i drömmen 2 gånger. Att hon kom in lindad i silke som en gåva till honom. Så han gifte sig med Aisha med uppenbarelse, kan man säga. Och en av de stora visheterna bakom att han gifte sig med Aisha radiallahu anha i tidig ålder, som vi kommer ta nästa vecka också, är just att när man är ung så är sinnena skarpa och man har väldigt starkt minne. Aisha radiallahu anha var väldigt smart och väldigt skarp. Och därför finner vi att Aisha radiallahu anha är den av hans fruar som har memorerat mest hadithen. Mer än 2200 hadithen som vi har idag kommer från just Aisha radiallahu anha. Vissa lärde sa en fjärdedel av religionen som vi har idag kommer just från Aisha radiallahu anha. Förstår ni? Och de andra 10 fruar, om ni lägger ihop alla hadithen de har berättat, så är det cirka 600. Förstår ni? Så det finns mycket dygd i att just Aisha var ung, eller hur? Och när profeten dog alaihi salam, vet ni hur gammal hon var? Hon var 18. Förstår ni? Så hon levde också länge efter honom och kunde berätta hadither till många människor. Och till exempel en annan kvinna som han gifte sig med var Juwayriya. Och det var en kvinna man hade tagit som först var som krigsbyte. Juwayriya var först krigsbyte. Och hon kom från Bani el-Mustalaq. Och man tog också hennes folk som krigsbyte kan man säga. Och när profeten gifte sig med henne alayhi salam, när hon blev muslim då, så sa sahaba, hur kan vi ha, yani, vad blir det, typ profetens svärföräldrar, yani släktingar till hans fru, som krigsfångar? Det är inte passande, utan vi släpper dem fria. Och alla från den stammen blev muslimer. Alla blev muslimer. Förstår ni? Så det finns ju en stor vishet i det också. Att hennes folk blev fria och på köpet så blev de också muslimer. Och det är också en annan vishet de säger, att just det här att man gifter sig från olika stammar gör att man blir allierad. Eller hur? På arabiska halvön var det ett väldigt starkt klansamhälle. Där man liksom gör allt för sin klan, sin kabila. Man är beredd att dö för den, och vare sig det är rätt eller fel. Så just det här gör att man drar till sig människor. Eller hur? Att de blir, han blir en del av dem, en del av deras stam. Och de har lättare att acceptera det han har kommit med. Och en annan vishet är ju också det som vi kanske indikerade. Att dessa 9 kvinnor som levde när han dog ser saker som resten av folk inte ser. De ser vad som händer i hemmet. Och de ser hur han är som familjeman. Det här är ingen annan som kan se hur han är som familjeman. Utan det är bara hans kvinnor som kan berätta detta. Och som vi sa, saker som russel och umgänge. Och vad han gjorde i hemmet. Hur han var mot sina fruar. Profeten alaihi salam som själv sa att den bästa av er är den som är bäst mot sina kvinnor. Och jag är den som är bäst mot sina kvinnor. Hur ska vi då ha honom som föredöme och exempel? Om vi inte vet hur han var mot sina kvinnor. Eller hur? Så de har berättat hur han var mot sina kvinnor. Hur mjuk han var, hur snäll han var. Hur väl han tog hand om dem och så vidare. Så det här har förts vidare av dessa kvinnor. För det kan hända att en har sett någonting som någon annan inte har sett. En har glömt någonting som någon annan kommer ihåg. Så det är visheten bakom att de var många. Så det här är några visheter som nämns. Och sen finns det säkert ännu mera visheter. Inshallah ta'ala. Och avslutningsvis tänkte vi bara nämna lite det här som vi sa, att det finns folk som tyvärr håller en ond, de har hat mot profetens fruar alayhi salam, hat, och kallar dem för hycklare och kuffar och så vidare. Och dessa människor måste vi hata, eller hur? Vi älskar de som profeten älskar. Man frågade profeten alayhi salam, vem är den mest älskade människan till dig? Vad sa han? Aisha. Direkt Aisha. De sa av männen, hennes far. Abu Bakr. Förstår ni? Och vilka är det Shia hatar mest av alla? Aisha, Abu Bakr. Så jag tänkte bara nämna lite vad de säger. Till exempel, de har en lärd person som heter Muhammad Baqir al-Majlisi. I hans bok Al-Haqq al-Yaqin på sidan 519, det är ingenting vi hittar på, så säger han, våran trosuppfattning som Shia har fi tabarru, gällande att ta avstånd, att hata, att frigöra oss, är att vi frigör oss från de 4 statyerna, de 4 avgudarna, Abu Bakr, Umar, Uthman och Muawiyah, och från kvinnor, 4 kvinnor, Aisha, Hafsa, Hind och Umul Hakam. Och alla de som är från deras parti. Och alla de som följer dem. Och att de är وَأَنَّهُمْ شَرُّ خَلْقَ اللَّهِ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ. Och att de är Allahs värsta skapelse på jorden. Och en persons iman kan inte fullbordas. En persons iman på Allah och profeten kan inte fullbordas tills det att han tar avstånd från deras fiender, gärna profeten och Allahs fiender, vilka han syftar på här, de förstnämnda. A'udhu billah. Det här är deras aqida, och ni hörde våran aqida. Det är lite skillnad, eller hur? Ja? Mycket skillnad. Allah måste. Och de har också en dua. Jag vet inte ni som var här och minns när vi pratade om dua som man säger på morgonen och på kvällen. De har också en speciell dua man säger på morgonen och på kvällen. De säger Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Än så länge. Det är bra. Wal'an sanamay Quraysh. Och förbanna de två avgudarna från Quraysh. Deras avgudar och falska statyer. Och deras stora lugnare. Och deras döttrar. Yani Hafsa och Aisha. Abu Bakr och Omar och deras döttrar. Aisha och Hafsa. Som gick emot din beordring. Allahs beordring. Och förnekade din uppenbarelse. Och förnekade dina välgärningar. Och var olydiga mot Allah. Eller var olydiga mot din profet. Och typ förnekade eller ändrade på din religion. Och de påstår att den här duan kommer från Ali radiallahu anhu. A'udhu billah. Och de säger att, yani de ljuger, de har massa poeter där dit, att Ali ska ha sagt att den som säger den här duan, han får lika mycket belöning som en person som har krigat tillsammans med profeten sallallahu alaihi wasallam. Fi Badr wa Uhud wa Hunain bi elfi elfi saham. Som att han har kastat miljoner pilar i dessa tre krig. Vilken galenskap.
Det hörs
att det är påhittat. Och självklart så har Ali inte sagt någonting sånt. Och de nämner också den här boken Al-Majlisi. Har en bok som heter Hayat al-Qulub. Volym 2, sidan 700. Han säger att Aisha och Hafsa, som var profetens fruar, alaihissalam, må Allah förbanna dem och deras föräldrar. Det var de som förgiftade profeten sallallahu alaihi wasallam. Så det är saker som man inte ens vill nämna. Och det här är bara, det är alltså ingenting. I deras böcker så kan ni finna tusentals sådana här uttalanden. Och utan tvekan så hör det inte hemma i islam, eller hur? Utan den som kritiserar dem vill egentligen kritisera profeten sallallahu alaihi wasallam och islam. För vem är det som har förmedlat islam annat än sahaba? Eller hur? Den som kritiserar sahaba kritiserar hela islam och kritiserar profeten sallallahu alaihi wasallam. Och alhamdulillah att Allah har gett oss en arena och sanna tro. Och vi ska säga som Allah subhanahu wa ta'ala har sagt i Koranen. Då han säger i de här fina verserna. Rabbana اغفر لنا والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Allah säger att vi ska säga Herre, förlåt oss och våra bröder som har dött för oss, yani sahaba och tabi'in, förlåt dem också. الذين سبقونا بالإيمان, de som var troende före oss. Och ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. Och låt oss inte ha något som helst hat eller agg i vårt hjärta mot dem som har trott. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Eller hur? Det är de troende. De ber om förlåtelse för dem och har hjärtan fulla med kärlek för dem. Eller hur? Och inget hat i deras hjärta mot dem. Surat al-Hashr, vers 10. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu lana wa lakum. Wassalamu alaikum.